Ben in the shotgun has a protector this time. 43 seconds to go. He scrambles around, throws it back corner of the end zone. Santonio with a touchdown! I don't know how he did it!
What a throw, what a catch, what a game!
No, my 43, call 57.
Ben!
Suffocate him! Make him miserable! All game long, get us the ball back!
You could love him or hate him, but he was Brad.
Hej och välkomna till veckans NFL med Mattias, Lasse och Rickard. Och vi är tillbaka nu igen efter en liten paus. Vissa har haft lite längre paus än andra. Och vi ska såklart börja snudda lite grann på säsongen 2023 och prata lite preseason och lite annat roligt. Men det var ändå ett tag sedan vi satt här alla tre tillsammans. Hur har ni haft det?
Jag och Rickard har knappt haft någon paus. Det känns ju som att det var 2 veckor sedan vi slutade prata. Du har haft en jäkla god paus här och ladda om batterierna, men jag tar av mig offerkoftan och säger ändå att det är svingott. Det. Vi har ju stormen Hans här nu. Fan vad tråkiga namn på stormarna som är nu förresten.
Ja, han är inte så läskigt.
Hasse tycker jag den kan kallas här. Så att det är inte direkt semesterväder heller på västkusten, men annars är det bra.
Det är ingen storm högre upp, men det är ju inte direkt sommarväder heller. Det är liksom regn och pissväder rent generellt här sista veckan på semestern.
Ja, det känns inte så jätteinspirerande kanske. Men om man ändå ska sitta och titta på preseason fotboll och hålla på med andra NFL-grejer, då kanske det lika gärna kan regna lite. Men det är klart, lite mer sol hade man kanske kunnat önska sig.
Tänker ju det ändå, alltså att vi här i Sverige har ju inte den här möjligheten som de har på vissa ställen i USA, att du vet, de kan stå ute och grilla under matchsäsongen. Den möjligheten har ju vi ändå på försäsongen när det är hyfsat bra väder, så nu får vi ändå inte ens den här. Så lite så, jag hade ändå kunnat tänka mig att se en match vid grillen, men det kanske man får glömma här nu då.
Vi får se hur länge Hans orkar ligga i.
Ja.
Hasse. Ja, vad har ni haft för under sommaren där? Har det blivit någon NFL? Eller vad har ni ägnat er åt? Har det bara varit semester från all fotbollsrelaterat?
Ja, men lite så. Alltså, amerikansk fotboll har det varit total semester från min sida till, alltså efter draften där, så stängde jag av den knappen lite och sen blev det misären med vanlig fotboll här, den hänger ju i tyvärr. Men ja, så det känns lite så nu när jag spelar in podd där att shit, jag kommer knappt ihåg vad New York-lagen heter. Liksom, så det är ändå imponerande hur bra man är på att nollställa sin skalle som nog är behövligt.
Ja, jag var också så här, höll mig undan. Men sen så nu när det närmar sig, lyssna på, vad fan, om den heter The Play Callers tror jag, som The Athletic har släppt någon serie om Kyle Shanahan. Den är ju så otroligt bra, så den rekommenderar alla att lyssna på. Men då kände jag peppen, så nu har jag liksom från att ha varit så här, totalt dött på fotbollssektionen, så liksom börjat ladda upp och lyssna på poddar hela tiden nu igen. Så nu känns det som att nu är det liksom lagom inför säsongstart, den här hypen som alltid kommer under försäsongen. Man tycker att så här, fan vad kul, jag ska kolla på app. Och så bara, nej, de här fotbollsspelarna kommer jag aldrig se igen, för de är liksom tredje reserver i något lag som jag inte ens kommer se sen under säsongen typ. Nej, men det är ändå pepp på att det ska börja.
Ja, Mattias, har du tagit med familjen ut på gräsytorna på semestern och ställt upp Tampa 2-försvar och sånt, liksom inte släppt en minut, eller hur har din sommar rullat igenom?
Jag önskar jag hade gjort det. Alltså nu, vi ska prata lite grann om tidningen sen, så att det har jag hållit på med väldigt mycket, NFL-guiden såklart, och då blir man ju lite, men det blir ju som en, det blir ju bara en torktumlare liksom. Man sitter och korrläser 32 lag och till slut så har man inte mer koll än när man började läsa. Men jag kollade på den här dokumentären Untold, har de gjort den om Manti Te'o som jag såg lite tidigare i sommar här. Jag såg också den om Johnny Football här igår faktiskt, om Johnny Manziel och hans liv och karriär och sånt. Så den var bra, lite av det där man hade hört om allt han höll på med och hur kanske oseriös han var när han blev proffs, och han var ju inte så blyg med att berätta att det var troligtvis värre vad man hade kunnat ana med hans liksom motivation, så det var jäkligt intressant att se också. De är ju bra de där. Och sen har jag också kollat lite på den här Peyton Mannings, den här quarterback serien som de har gjort också, dokumentärserien, där man får följa Mahomes, Cousins och Mariota förra säsongen, och den var ju också jäkligt bra tycker jag, många avsnitt där som var riktigt, riktigt bra, så det finns ändå en del att ta del av om man inte liksom orkar läsa preseason-analyser och ändå vill få upp peppen lite grann.
Då får du också, du kan ju inte bara släppa ett par bra serier utan liksom att guida i våra lyssnare vart de hittar de här. Untold hittar de.
Jag skulle tro att det är Netflix. Netflix är det nog, ja. Och även den här
quarterback. Och det är väl den andra ju... också, va?
Mm. Ja, exakt. Det är också Netflix. Ja, och nu släpper de ju, Hard Knocks kom ju till USA här idag. Och den kommer väl till Sverige via Game Pass då. Och jag vet inte om den sänds på svenska kanalerna. Men ibland gör den ju det. Det får man kanske kolla upp. Men den kommer ju också här bara om någon dag. Så att det är ju kul också. Hard Knocks med Jets då, Aaron Rodgers och allt vad det är. Så det lär ju också bli ganska intressant.
Bra, bra.
Mm. Ska vi säga någonting om tidningen innan vi hoppar in och pratar lite grann om lite nyheter och sånt där?
Ja, för absolut.
Vi har ju jobbat hårt och som vi alltid gör med NFL-guiden, tidningen som vi släpper inför varje säsong, och det är, jag tror att det är 9:e året i rad som vi släpper en tidning, och vi skickade ut här nyss att vi hade över 1000 förbeställningar redan. Och det är ju superkul att så många beställer den. Och den är nästan helt klar. Ska skickas i tryckeriet imorgon faktiskt. Så att det är bara finlir kvar. Verkligen på finlirsnivå. Så att om man vill gå in och beställa den så är det enklast att surfa in på nflsupporter.se. Så finns det en liten länk där uppe i toppen där det står NFL-guiden. Så kommer man in och så kan man beställa sin egen tidning. Och det tycker jag såklart att man ska göra. Och sen så borde de första landa här om, kan vi ha en och en halv vecka eller något sånt där.
Ja, det är grymt. Alltså, vi gör väl en del som är bra och så, men det är ju en superstolthet liksom när man ser bilder på sociala medier när ramlar in i brevlådorna på folk liksom. Det är någonting sån här gammelmodigt i en skalle liksom, när en fysisk tidning ges ut liksom, och att den är så bra som den ändå är, då blir man ju jäkligt liksom stolt över vad vi och framförallt du då, Mattias, har lagt ner. Så att jag vet inte vad jag vill komma med. Jag vill se massa bilder när ni får dem i brevlådorna igen. Det tycker jag är, då myser jag. Då kan inte ens Hasse komma här och blåsa sönder min goda känsla. Så att det är kul.
Herregud. Ja, nej, det är kul. Det är såklart roligt. Även jag älskar ju en fysisk tidning. Alltså. Det kan ju vara kul att lyssna på poddar och se dokumentärer och läsa digitalt. Men att ha tidningen där och bläddra i liksom mellan fingrarna är ju alltid en speciell känsla, tycker jag.
Mm, verkligen.
Ska vi gå in på lite nyheter då? Det var ju som sagt Hall of Fame helg här senast, och matchen i sig, jag sa det till er innan vi började spela in att jag kollade ungefär 2 minuter på matchen innan jag tröttnade och insåg att jag kände inte till någon av de här spelarna som spelar i den här matchen, och kändes inte jätteintressant. Men vi har ju en ganska rolig klass av spelare och tränare, och jag kan väl rabbla dem så kan vi gå igenom dem lite senare då. Och Rondé Barber, defensive backen där, framförallt från Tampa kanske, valdes ju in. Tränaren Don Coryell, en linebacker som heter Chuck Howley, en defensiv linjespelare som heter Joe Klecko, Darrell Revis, cornerbacken, Revis Island kanske många känner till, från hans tid i Jets framförallt, Ken Riley, en annan cornerback, Joe Thomas som spelade offensiv linje för Browns och vann väldigt få matcher men spelade fortfarande väldigt bra, linebacken Zach Thomas, och sen pass rushen DeMarcus Ware, känd framförallt från Cowboys, var väl hela den gruppen. Och det är väl, jag sa det också när vi pratade om de här namnen här, att man börjar känna igen fler och fler här, och kanske för att vi börjar bli äldre, men många av de här spelarna har i alla fall jag sett på plan, och det gör ju det lite roligare än vad det kanske var för ett gäng år sedan när det var kanske spelare som man inte hade upplevt personligen så himla mycket, men här känner man ju igen rätt många av de här namnen.
Ja, verkligen. Jag känner, alltså, Joe Klecko känner jag igen bara för att han, och det såg jag nu igen, då ringde det klockan att han hade det goa smeknamnet New York Sack Exchange. Det var ju före min tid, men jag kommer ihåg någon sån här tidiga referat, så här, jag reagerade redan då, så här, New York Sack Exchange, att fan, coolt smeknamn, Jets-spelaren där. Men före min tid. Så det ringde en klocka ändå när jag såg hans namn här, D-tacken.
Ja, men det är en ganska rolig grupp tycker jag. Alltså det, dels, dels kanske då för det här som igenkänningsfaktorn som du nämnde, Mattias. Men liksom Joe Thomas är också en jävligt likable person. DeMarcus Ware tycker man väldigt mycket om, även fast han inte kan sjunga. Och Don Coryell känns det som att det också var på tiden, har vi pratat om, tror jag, tidigare podcast, att det är så sjukt att han inte har kommit in egentligen när det är så mycket av liksom hans principer i dagens offensiva fotboll.
Verkligen det liksom moderna passningsspelet är Coryell och allt det där som många av alltså ligans mest framgångsrika tränare kommer ju från hans coachingträd där. Även fast man inte kanske känner igen honom och sett honom på sidlinjen så himla mycket om man kollat de senaste 10 åren. Men mycket, ett stort arv såklart. Och Darrell Reeves står ju ut också såklart som ofta, så när man sitter och pratar om draften sådär och tänker att det här är en riktig lockdown corner, kan det bli nästa Reeves, liksom hur många gånger har man inte hört det förut?
Jag tycker såklart att det är extra kul med DeMarcus Ware, det är ju en stor favorit från hans år i Cowboys, oerhört produktiv men framförallt sjukt likable, liksom alltid nära till ett leende och sådär. Lagspelare, så han var ju oerhört svår att inte gilla. Men annars så är det ju Joe Thomas tycker jag, som är framförallt för att han är offensiv linjeman då, som jag går igång på, men att man tyckte alltid så synd om Joe Thomas. Alltså hans fina talang i det skräpiga laget, och han hängde i där och spelade för Browns ändå lojal till någon form av dumhet kanske, så gillar man honom, och nu efter karriären så är jag ju fortfarande likeable. Jag tror det var någon intervju när han hade järnkoll på balindex, liksom vad en höbal går för, den har gått upp från $40 till 45, så nu får vi ligga i, grabbar. Liksom det är ju, ja, det är liksom alla rutor bockar ju för vad jag gillar i spelare och människa. Så Joe Thomas är ju kul.
Ja, visst. Och Thomas som fortfarande hänger kvar lite grann. Han har fortfarande en ganska populär podcast som han hostar och sånt där. Så att man hör ju honom lite då. Han dyker upp i lite sändningar då och då. Och det var inte så himla länge sedan han spelade. Ronde Barber är också en väldigt likable kille, får man ju ändå säga. Och han pratar ju mycket om sitt... Det är också kul att se de här spelarna som man... tänker så här i legender, och Ronde Barber klev upp där på scenen och han liksom skakade som ett asplöv. Det var som att man själv skulle ha gått upp där liksom. Han var så himla nervös när han skulle hålla sitt tal. Sen håller han ju ett väldigt fint tal ändå, men pratade mycket om att det här var liksom inte så många som trodde på honom. Han var ju liksom fel storlek för på positionen, ganska liten och sådär, och fick kämpa ganska hårt och liksom slå sig fram i sitt fysiska spel och liksom, han spelade ju över 200 raka matcher utan att missa någon tid egentligen. Och ja, väldigt lätt att gilla både han och liksom brorsan där.
Verkligen.
Nej, men en kul grupp ändå. Och jag har inte orkat kolla på alla de här talen, men om man känner sig lite så där att man vill ha lite koll på dem och också känner på lite blödigt humör, så kan man ju titta på dem. Det blir ju ofta lite tårar och blir lite känslomässigt och sånt där, och de pratar lite om sina karriärer, så får man lite bättre koll på vilka de är om man skulle vilja. Och det finns ju oftast på YouTube eller någon annanstans. Ska vi hoppa vidare från Hall of Fame-gruppen och prata lite grann om, ja, vi har ju en hel del running back nyheter till att börja med, så kan vi ju nämna att Alvin Kamara, Saints running back där, han var ju inblandad i misshandel efter Pro Bowl och blev nu avstängd 3 matcher av NFL. Det var väl kanske minst så mycket som jag hade gissat, med tanke på att han ju också hamnade i den där situationen, eller satte sig själv i den där situationen i samband med Pro Bowl. Ser inte jätte bra ut för ligan. Jag hade nog nästan gissat att han skulle få någon extra match än sådär faktiskt. Så han får kanske till och med få vara nöjd med det, tycker jag. Och sen har vi ju en hel del running backs som inte är med sina lag just nu för att de antingen vill få ett nytt kontrakt eller ja, har någon annan beef med sitt lag. Och det har ju varit en följetong under hela den här uppehållet egentligen. Running backs som tycker att de inte får tillräckligt betalt, och de har till och med haft något hemligt Zoom-möte mellan running backs och försökt liksom snacka ihop sig och sådär. Och framförallt är det väl Jonathan Taylor och Josh Jacobs som fortfarande inte har joinat sina lag, och de är ju superviktiga för sina respektive lag, Jacobs i Raiders och Taylor i Colts. Och lite svårt att se hur det kan bli svettigt om de inte är där för deras respektive lag. Det vet de ju säkert om då, att hur viktiga de är, och då är det ju lite bättre förhandlingsposition.
Ja, Taylor-situationen känns ju särskilt smutsig, tycker jag, bara för att han har ju också någon sorts ryggskada. Han var där i början av camp typ och rapporterade och pratade om den ryggskadan, och så blev det värsta offentliga kampanjen, kanske framförallt från ägaren Jim Irsay, som på något sätt typ bara, ja men alltså, det är ingen som kommer komma ihåg mig om jag dör, eller Jonathan Taylor om man inte spelar igen imorgon. Och sen massa så här elaka kommentarer typ. Och sen, han ska komma hit, vi kommer inte förhandla något nytt kontrakt med honom. Och om han är skadad så sätter vi honom på den här non-football injury-listan, som egentligen bara hade gjort att hans det här året som han som fall skulle kunna missa av den anledningen bara skjuts fram, så att han är fortfarande under samma kontrakt nästa år. Så att liksom egentligen på något sätt tvinga honom att säga, du kommer hit och du spelar, för annars kommer vi hålla det i alla fall, din jävel.
Det är fult det faktiskt. Och det är ju intressant kring de här running backsen överlag. Och sen så Alvin Kamaras avstängning där. Huruvida det var rätt eller inte med 3 matcher. Det här med NFLs avstängningar, det har jag gett upp och försöka finna en form av... Jag tror bara det är en dåre som finner logik i hur NFL tänker när det kommer till avstängningar. Så det tänker jag, det lägger åt sidan. Men just det här liksom mötet de hade på Zoom eller Skype eller vad fasen det var... Vad som kom ut av det och hur mycket de följde det, ja, det vet jag inte. Alltså, Saquon Barkley skrev på för Giants typ minuten efter han lade på det mötet där. Men det lyfter ju intressant snack vad vi står med running backs just nu. För de blir ju lite nedtrampade, kanske i fel ord, men de blir ju behandlade lite som ersättningsbara, trots att de är jäkligt nyttiga. Och det kanske finns någon sanning i det och någon logik kring det här eviga snacket om att jag skulle aldrig ta en running back i första rundan kontra, jo men jag skulle göra det. Nu togs det ju 2 running backs i första rundan, topp 15 till och med Robinson och Gibbs här. Och från att ha varit en passglad liga ganska många år nu, blivit mer och mer pass, så brukar det ju NFL fungera så att har det varit på ett sätt en viss tag, så brukar de här trenderna svänga helt om. Så kanske känner att vi är på väg till en mer springbaserad, jag tror aldrig kommer vi bli så springbaserad som den var för sig 2015-ish år sedan, men kanske lite mindre pass och lite mer fokus på running backs ändå, tror jag, och lite hoppas på.
Ja, det kan ju också bara vara liksom en strategi att så här, jag plockar en running back i första rundan, då har jag 5 års kontrakt på honom, sen kan jag tagga honom 2 gånger och sen släpper vi. Då har man liksom kontroll, ja, liksom, som egentligen är oförhandlingsbart i 7 år, och efter det är ju en running back skadad, eller nedgången i alla fall, så att man inte riktigt, då kan man släppa dem och så kan man bara ta in en ny på något vis. Och det är på något också det som känns så fult, det är att så här, men det är inte värt att betala en running back eftersom att de tar så mycket stryk, för att vi ger dem bollen hela tiden. Ger dem bollen lite mindre då? Ja, men då vill vi inte betala för dem. Alltså, det blir ju på något sätt en så här otroligt dålig situation för running backs, för att det som gör att de är värdefulla är också det som gör att de snabbt tappar värde. Och det är ju det som gör att de inte heller får de här stora, för första kontraktet är ju inte pengar jämfört med vad de får liksom andra positioner får i sitt andra kontrakt.
Men med den tesen så borde ju du då, och jag håller med det, så att jag var för att, eller absolut måste inte ta en running back första, men det talar jag absolut för om det finns en vettig running back.
Jag har ingenting emot att man gör det.
Nej. För att det är ju väldigt smart, det är ju ganska hemskt, men det är ju väldigt smart som du säger. Man kan få ut 7 år av det och sen on to the next one.
Då är det ju, men det kanske inte är liksom, framförallt de här running backs som väljs i första rundan som är de största förlorarna på det här egentligen. Nej. För de cashar ändå in ett ganska stort garanterat kontrakt och blir de taggade så är det drygt 10 miljoner dollar per år och sådär. De kommer ändå därifrån med en hyfsad peng, så det är ju kanske spelarna som draftas lite senare runder som får ganska dåligt rookie-kontrakt som de sitter låsta i och sen kanske aldrig får ett andra kontrakt. De kanske har det lite jobbigare, för då är, om man är vald i tredje rundan och överpresterar, då vill man ju ha det andra kontraktet, för det är då man cashar in och så får man aldrig det. Då kan man ju hoppas nästan på att man blir taggad i alla fall, för då får man ju i alla fall en del pengar genom det och inte bara släppt någonstans och få tvungen att skriva på någon så här ettårskontrakt för 4 miljoner eller sånt där. Men jag håller med att det finns ju en logik i att drafta de här running backsen högt om man tänker att man bara verkligen ska köra slut på dem på 5 år eller 6 eller 7 eller vad det nu blir. Ja, men det är intressant. Vi får se var det landar någonstans. Jag skulle ju tro att de här spelarna ändå kommer in. Man har inte så mycket att vinna på att liksom stå över år.
Nej, det visar ju Le'Veon Bell där.
Ja, Le'Veon Bell, hur gammal var han när han gjorde det? Var han 28?
Alltså, ja, det var där någonstans om, i alla fall.
Om vi tar Jonathan Taylor, han är 24 tror jag. Jag tycker inte riktigt samma sak.
Snacket med honom inför draftet var att han hade sprungit också för 2000 carries, eller på att säga 2000 yards. Ja, liksom.
Absolut. Så han var, men snacket var ju då också att han var slut redan innan han kom till NFL, typ. Ja. Vilket han såklart har bevisat att han inte är. Han är ju en av ligans bästa running back när det kommer till liksom ren springproduktion. Och framförallt med förutsättningarna i Colts. Så att, jag säger inte att han ska liksom sitta ut, men det har varit sjukt. Jag ser inte en given liksom utgång av att han väljer det. Hur det blir. Det har varit de här på det här zoom-kollet hade väl kunnat chippa in en mille val till han och låta han ta en för laget.
Just det. Det var bara det de pratade om. Vem ska få liksom de andras pengar? Det var därför Barkley bara, nej, jag har ganska mycket pengar. Det är bäst jag skriver på.
Ja, jag skulle få henne så jag kan betala av Jonathan Taylor.
Ja, nej, men jag har sett, jag tror att det var The Athletic också, i deras podd där de försökte diskutera olika lösningar på hur man skulle kunna liksom få över pengar på running back-positionen på olika sätt genom att använda olika rookie-pooler och såna här bonuspengar och sådana. Men det blir också väldigt konstigt att man ska flytta pengar från andra positioner till running back-positionen bara för att de är liksom underbetalda, vilket är ändå en ganska subjektiv åsikt. Jag tror att kanske andra positioner håller inte med. Det finns ju de som tjänar sämre än running backs i NFL. Det finns ju andra positioner som inte får lika mycket betalt. Men de blir ju stjärnor för de rör ju bollen så himla mycket. Ska vi lämna running back-diskussionen där? Vill jag väl återkomma om det händer något väldigt spännande med dem där som ändå inte har rapporterat till träningslägret. Och vi sa att vi skulle titta lite grann på den här preseason vi har framför oss och lite grejer som vi kanske ska hålla ett extra öga på.
Ja, ska vi bara lista lite grejer som vi tycker känns kul?
Ja, nej, men det kanske inte behöver vara mer komplicerat än så, eller vad tycker du?
Nej, då börjar jag med något jättebrett, bara för det. Därför det är ganska många lag som verkar spela sina starters, och en del med typ Broncos tycker jag känns kul, för det har ju Sean Payton gått och sagt att de kommer spela ganska mycket, eller ganska mycket vet jag inte. Det var ju på hur man vill läsa alla dessa medierapporter. Men att han inte riktigt är helt säker på hur anfall kommer se ut med Russell Wilson och så att de kommer att spela dem ganska mycket. Det känns ju, det är en rival för mig, så det känns ju extra kul kanske. Men det verkar vara många lag som jag har lite samma strategier.
Att vi får se lite fler starters helt enkelt på
försäsongen. Ja, men precis.
Jag tycker det är kul lite, jag vet inte om man ska säga år 2 i det här projektet eller om det är på nytt år 1 med Houston Texans som nu då har sin coach för framtiden om man vill tro dem. Det kändes ju alldeles så riktigt med Lovie Smith, även om Rickard älskar honom. Så känns det som att D'Amico Ryans är coachen för Texans framåt och deras senaste 2 år här i ombyggnad är ju helt makalös. Spännande om inte annat. Jag kan ju inte säga att den liksom är grym hittills, för vi har inte sett något resultat av den än. Men hela det här liksom från draften när de tradade upp och tog liksom två val så jäkla högt i C.S. Stroud och Will Anderson, plus alla de här jäkla fräcka spelarna de tog förra året. Alltså, det bubblar ju av unga spännande spelare. Sen om de blir något eller inte, det är just det som är så kul med den här försäsongen med Houston Texans, för vi kommer ju få se de här. De har knappt några spelare som är värda att få vila, höll jag på att säga. Laremy Tunsil, typ Robert Woods kanske. Ja, ni två kan få sitta liksom. Resten upp till bevis här nu, för att ni slåss om startplatser liksom. Så Houston Texans tycker jag fortfarande, de kändes roliga förra året att följa, tycker de kanske känns ännu mer roliga, och med DeMeco Ryans som ny HC där att följa, så att Texans tycker jag känns spännande. Och det betyder inte att jag liksom säger att de är Super Bowl bound, så känner jag inte alls, men oerhört spännande att se det här projektet.
Ja, men verkligen. Och jag tror att de ändå, alltså, om det landar bra med liksom CJ Stroud och anfallet där, så tror jag ändå de skulle kunna vara rätt hyfsade ändå. Alltså, försvaret var inte så, det var inte kattpiss förra säsongen, och liksom Jalen Petre och Derek Stingley, och så kommer Will Anderson in, så att de har ändå en del bra spelare där ändå. Så att om Stroud är en succé, då tror jag att det kan gå ganska snabbt för Texans att ändå komma upp till någon hyfsat respektabel nivå. Men jag håller med dig, det är klart att de är långt ifrån topplagen, men de behöver inte förlora varje match.
Nej, jag tror inte.
Uppenbar grej är väl alla rookie QBs då. Vi hade ju ganska mycket quarterback som blev draftade högt, och en del av dem är ju väldigt spännande. Anthony Richardson, CJ Stroud har vi nämnt, Bryce Young också såklart i Panthers, ska ju bli himla roligt att se. Will Levis level får spela en del på försäsongen här för Titans också, kanske inte får starta säsongen, men det beror på man hur mycket han imponerar. Men det är ju alltid kul att kolla dem, tycker jag. Och nu när det är bara som ni säger, det är många lag som kanske kommer att spela lite fler starters. Vi har bara tre försäsongsmatcher igen, och det betyder ju att det är lite mindre tid ändå att utvärdera dem. Och då blir det kanske en färre av de här matcherna där det är bara liksom femte valet på positionen som spelar, utan det blir lite mer intressanta uppställningar.
En annan grej som vi inte kommer att få se så mycket på försäsongen, men som speglar av sig, Aaron Rodgers till Jets, det kommer vi väl inte att få se så mycket av på försäsongen. Men däremot kommer vi få se vad han lämnar efter sig i Packers. Det tycker jag är spännande, för att Jordan Love borde få mycket speltid på försäsongen, och med mycket speltid mer än många andra startande quarterbacks. För det är ju massvis av frågetecken, i varje fall utanför Packers-organisationen, som undrar vart vi står här. För att Packers har ju inte liksom slitit arslet av sig för att liksom säkra upp för Jordan Love. De har inte byggt på den offensiva linjen. De har rad unga spännande wide receiver, men de har inte superstjärnan där. Jordan Love-situationen, hoppas man får se mycket av den under preseason, för den känns spännande och oviss. Det är alltid kul.
Ja, verkligen. Och han har varit lite kaxig själv, Jordan, alltså att folk liksom inte har förstått riktigt vad han är kapabel att göra, i stort sett har han sagt. Och det är ju ganska kaxiga ord. Och då tänker man väl att han ändå tror själv att han ska backa upp det i alla fall. Så får vi väl se.
Då är jag efter Rodgers. Det är ganska stora skor att fylla. Men det är också så. Han kan ju inte bara vika sig och säga, nej, men jag kommer aldrig vara lika bra som han. Han är ju en legend. Han måste ju ändå på något sätt slå sig lite på bröstet.
Ja, men förväntningarna på Packers är väl också ganska låga i år. Alltså, det är ju inte så många som kanske tror att de... Ja, kanske har en chans att vinna divisionen, men det är ju ingen som kritar in dem där i alla fall. Långt ifrån.
Ja, nej, det tror jag inte. Men rookies generellt också, du pratade om QBs där, det är ju ganska många rookies. Det kändes som en klass som man kanske inte riktigt hittar de här självklara superstjärnorna, bortsett kanske från liksom en handfull i toppen av första rundan. Så det känns som att en del säkert får en del speltid, känns som det kan bli kul att se. Jag har ju sett mycket videos på liksom de här receiversna, say Flowers, Quentin Johnston och Jordan Addison, alla de tre som gick där. Smith and Jigba i ditt Seattle har jag inte sett någonting, Mattias, men det är mycket så här klipp från dem som man tänker att det är, förhoppningsvis får man se liksom de får in en del serier, fånga ett par bollar. Så, och nu tappar jag namnet på den där Steelers andra års receiver där.
Pickens eller?
Ja, precis, Pickens, som jag också sett massa såhär enhandspassningsmottagningar, och Steelers verkar också starta en del, eller spela en del av sina starter, så det ska bli kul att se dem också, tänker jag.
Mm. Och just för Steelers blir det också intressant vad Pickett ska göra. Han avslutade ju förra säsongen rätt hyfsat ändå. I alla fall bättre. Han hade ju framförallt kanske några dramatiska vändningar i fjärde kvarten när han ändå visade att han hade lite kyla sådär. Sen var det ju lite svajigt fram och tillbaka resten av tiden, men det hänger mycket på honom ändå. Steelers brukar ju alltid vara ganska bra, men om de ska vara bra, eller till och med bättre, då måste ju Pickett spela mycket, mycket bättre än vad han gjorde sitt första år. Och det var ju en tuff situation att kliva in i då, men ja, också lite intressant med de andra års QB:erna också.
Mm.
Jag vet inte, alltså QB överlag, du säger rookie QB, är såklart intressant, och sen vet jag inte hur mycket man får se av dem, men det är ju skitintressant överlag. Jag tänker Cleveland Browns, Deshaun Watson får gå in och starta här nu. Var står han i allt detta? Sen kanske vi inte får se så mycket av honom tyvärr, men det hade varit riktigt roligt att få det. Samma med Tampa Bay, Baker Mayfield, han som ska bära Tampa Bay Buccaneers efter Tom Brady också. Det, du kan säkert hitta 5-6 till sådana här frågetecken. Jag hoppas lite. Jag förstår såklart att man ska spela QBs i överdrift här, men de borde nog fasken, vissa är där de här frågetecknen finns, både med Deshaun Watson och Baker Mayfield. Jag tror också att Baker Mayfield ska ut och starta nu i helgen till exempel. Klart att Browns och Buccaneers har bättre koll på statusen på de här än vad vi har. Det har varit hemskt annars, men full koll har de inte innan liksom skydden är på och matchen är igång. Så att, det är nog nytt för dem också att värdera vad man ser av försäsongen på lite sådana här frågetecken.
Ja, det är ju många QB som flyttade på sig under uppehållet liksom, som man känner behöver kanske lära känna sina liksom, alltså spelare runt omkring sig, tränarna. Ja. Jag tänker såhär, man pratar alltid om att man inte vill riskera att skada sig för säsongen, men det är ju också en ganska liksom vadderad tillställning att försvaren kanske inte blitzar så jävla mycket, och man kan ju bara se till att man kallar en del säkra spel, kanske lite bara så här schyssta mottagningar så att man känner att man får lite så här, man sätter så här 4 av 5 passningar inom 4 yards ifrån liksom line of scrimmage, och så kan man jogga av och känna sig lite nöjd så att man har fått lite live action i alla fall. För det är nog skillnad att veta att jag kommer kunna få en tackling, och att så här stå i liksom röd träningströja på camp och veta så här, det är, jag kan göra vad fan jag vill här. Jag tror ändå det finns ett värde att spela de här spelarna.
Ja, och det är ju lätt att sitta och säga att man ska spela spelarna, ja, till skadan är där. Jag tänker på Tony Romo, och då mådde jag ju fysiskt dåligt. Jag vet inte var jag hörde detta, men jag tror det ligger någonting i detta. Hur mycket vet jag inte, men en del i alla fall, att under försäsongen så tar inte de här playcallersarna, om det är offensiv koordinator och defensiv koordinator, och öppnar längre än till sida 5 i spelboken. För det är inte där man får svaren. För svaren på försäsongen är ju inte hur deras system fungerar i första hand. Det är ju de här spelarna, hur de fungerar i första hand. Och det ser man på basic spel. Man vill heller inte ge upp sin spelbok hela försäsongen, visa den för andra. Så att det minimerar ju också risken för skador. För att det blir väldigt raka, tydliga spel. Man ser, det såg man på den här, ja, han är i alla fall till 1,5 quarter på den här Hall of Fame-gamen. Men man ser ju bara inside zone, inside zone, inside zone, inside zone. Ja, det är för att de vill testa hur blockar de, hur springer de. Alltså, de gör inte de här flashiga screensen eller Statue of Liberties eller vad det nu må vara för roliga spel. Det är inte så man värderar spelare alls. Så att jag tror på något sätt så borde en sån typ av play call matchen igenom minimera skador. Men ja, lättare sagt innan skadan är det såklart.
Man önskar ju en Statue of Liberty ändå. Det borde...
Ja, det borde
vara ut sina starters, gör det första spelet.
Bara trickspel. Ja. Fake puntar och allting.
Ja. Löser du inte det så blir du kattar direkt.
Ja, har vi något mer där från försäsongen som vi känner att vi vill lyfta?
Ska jag väl säga att matcherna drar ju igång då. De börjar väl natten till fredag, va?
Mm. Ja, det är så sen, jävla utspritt det där.
Ja, sen natten till lördag och så natten till söndag och natten till måndag tror jag. Så att vi har ju varje morgon eller varje natt, hur ni väljer att se på det, fotboll relativt snart.
Det är ingen måste live tv eller så du, man, här kan man ju göra som Lasse då, vänta på att grillen är liksom varm och god och så kan man slå på den då.
Ja, kanske inte vänta till nästa sommar dock.
Nej, men Hasse blåser snart över.
Ja, det är bra.
Ja, men då tycker jag vi hoppar vidare. Vi hade ju en annan liten idé här om att vi skulle börja toucha lite på lagen och divisionerna och kanske titta lite grann på fjolårets divisionsvinnare, inte just på de lagen, men på vilka som kanske skulle kunna tänkas bli petade från tronen i divisionen. Och vi hade ju några jämna divisioner förra året, men vi hade också ett gäng som var ganska, eller ganska tydliga vinnare i de divisionerna. Så att jag vet inte om vi kanske lite snabbt kan gå igenom varje division. Jag tror nästan vi hinner med det. Och liksom om vi känner att ja, nej men Chiefs kommer vinna AFC West i år igen, då behöver man kanske inte lägga enormt med tid på just den då. Men att vi ändå hoppar igenom dem en och en, och så kan vi stanna där vi känner att här kan det hända lite grejer.
Mm.
Och om vi ska börja med, vi kan börja i den ordningen jag sitter och tittar på de här på NFL.coms standings här från i fjol, så kan vi börja med AFC East då, där Bills vann divisionen ganska bekvämt i fjol. De hade ju 13 vinster och närmast bakom var Dolphins på 9, och så hade vi Patriots på 8 och Jets på 7. Och det har ju hänt en hel del i den här divisionen. Aaron Rodgers har kommit in till Jets, Dolphins har fått in Fangio bland annat på defensiva sidan, vilket jag tycker känns spännande, medan Bills kanske, ja, de är bra. De är ju lika bra som i fjol i stort sett, men kanske inte har tagit steg på samma sätt som de andra lagen. Dolphins har ju också tagit in Jalen Ramsey och lite annat, så det har hänt lite mer i de andra lagen än vad det har gjort i Bills. Så frågan är om de liksom fortfarande är bäst utan att de har gjort så himla mycket förbättringar kanske.
Man lyckas hålla en hel del Bills tycker jag ändå. Tappat en del såklart, vilket man gör, men jag tycker mycket av nyckelspelarna är kvar där. Jag tror många av de här också kan ta kliv, för det var viktigt att behålla Matt Milano till exempel i det försvaret som han är nyckel. Jag tror Bills, framförallt i Josh Allen, oerhört bra under en längre tid. Han har sina problem någon match då och då, men det är ingenting som påverkar en grundserie. Det är nog mer ett slutspelsproblem för Bills än ett grundserieproblem. Så att för mig är Bills inte så klara favoriter som de var för, eller som det blev förra året när man hade 4 matcher upp på Dolphins där, men favorit för mig i varje fall. Sen känns det jättekonstigt att säga skuggade bakom Miami Dolphins och New York Jets och inte nämna Patriots alls. Det känns konstigt, men det är nog lite så jag känner i varje fall.
Ja, den där divisionen tycker jag är svår. Jag håller nog Bills lite som en favorit, och Jets känns otroligt spännande just nu, och det kommer ju bara bli ännu mer när man tittar på ett par Hard Knocks avsnitt för då blir man ju så klassisk som man alltid blir, förälskad och tänker att okej, de här kommer vinna Super Bowl. Men försvaret var så jävla bra förra året i Jets, och det lär de nog fortsätta vara. Och med Aaron Rodgers så borde de i alla fall kunna vinna. Alltså om de betalar honom så mycket, nu tog han i och för sig en rabatterad deal här i sitt omstrukturerade kontrakt, men de betalar honom tillräckligt mycket för att han ska kunna vinna 4-5 matcher åt dem, och då är de ju uppe i den nivån där. Sen tror jag att jag tror att den här kommer liksom avgöras i liksom vinster inom divisionen, just för att alla de här lagen är, alltså om man tänker att Patriots ska vara sist i divisionen, då är det en jävligt bra division, för de kommer inte torska 10 matcher, och nu när de har en ordentlig offensiv tränare så kommer de ju vinna ännu fler. Så Bills har jag nog som favorit också, men det är inte, den känns inte självklar alltså.
Nej, jag håller med. Jag håller också Bills som favorit. Jag tror de behåller kronan där. Men Jets som sagt, de var sist i divisionen och vann ändå 7 matcher, och då förlorade de sina 6 sista förra säsongen. Så att, och det var utan Aaron Rodgers. Så att, jag tror att det kan bli betydligt mycket tajtare, men att Bills ändå är, ja, går in i säsongen här som favorit, så jag håller med. Om vi ska kolla på AFC North då hade vi ju Bengals som vann den divisionen med 12 vinster. Lite skakig start, men sen så vann de i stort sett allting. Ravens kom tvåa i divisionen med 10 vinster, och de hade ju en hel del skadeproblem med Lamar Jackson bland annat som blev skadad. Och sen hade vi Steelers på 9-8, och sist hade vi Browns på 7-10 som spelade nästan hela säsongen utan Deshaun Watson. När han kom tillbaka så såg han ju inget vidare ut ändå. Steelers hade ju en starkare avslutning på säsongen och knappa igen lite grann där. Vad tror ni om den divisionen?
Jag tror Bengals behåller den. Jag tycker de är alldeles för bra för att tappa den.
Håller med, jag tror också att Bengals, när de var i Super Bowl för 2 år sedan så var de där för tidigt. Det är nu de är som bäst. Så att, ja, jag har dem som en av favoriterna från AFC överlag, så att jag har dem där.
Ja, nej, jag tror nog att det skulle kunna ske lite förändringar i den här divisionen. Jag tror att Ravens skulle kunna gå upp och knipa den divisionstiteln från Bengals den här säsongen. Jag tror mycket på Ravens, särskilt om Lamar får spela hela säsongen. Bengals, som sagt, spelat med lite små marginaler de senaste åren. Joe Burrow är ju fullständigt makalös, och det är också därför de vinner så mycket matcher. Väldigt, väldigt mycket på grund av honom. Och jag vet inte om det är hållbart riktigt att de är så himla beroende av honom över en hel säsong. Jag tror att Ravens kanske är lite mest stabilare när de väl får igång det. Sen måste de ju
Fan ska Ravens vinna om de inte vinner via Lamar däremot? Han känns väl som ett en minst lika viktig kugge i deras framgång som Burrow är. Nu har Burrow dragit eller sträckt ut sin vad eller vad fan har gjort. Men det är samma visa där egentligen. Är inte de också väldigt
kanske, men jag tänker att där har de ändå lite potential att växa lite grann. Passförsvaret var ju skit dåligt i fjol. Jag tror att det skulle kunna vara bättre, och man hade ju passningsspelet i anfallet funkar ju inte riktigt. Man har fått in Todd Monken som OC där och hoppas att det ska kunna bli lite mer liksom, inte bara springspel. Så jag tror att det kanske är lite små förbättringar där, och att Bengals kanske tar ett litet steg tillbaka, att det räcker typ, för de var ju inte så himla långt efter förra säsongen heller.
Nej, det har du väl en poäng i.
Odell Beckham Jr. och Safe Flowers där, och har han lite receivers att leka med i Lamar här. Så ser vi att det bär.
Och Addison också känns ju spännande.
Ja.
Jordan Addison.
Han är väl inte i Ravens.
Han är ju Vikings ju väl.
Lila men fel lila.
Nah, fel lila.
Man förstod att det var någonting. Jag var inte helt säker.
Jag visste inte att jag vågade hänga ut Mattias. Så jag sa Rickard Hugg.
Så går det när man missar alla jävla draftavsnitt, Mattias. De är inte
kort. Nej, jag sa ju det. Jag sa ju att jag sitter och korrläst alla lag. Du vet, jag blir bara en mix i huvudet ibland. Nej, Addison har de inte. Men de har ett par andra unga spännande receivers där ändå, som man tänker skulle kunna ta ett litet kliv. Men Addison får de klara sig. Just det, som också var skadad i fjol, va, lite grann, va? Om jag inte minns fel. Har han det? Eller hittar på det? Nu ska jag sluta gissa på saker som jag inte har koll på.
Han är bra i alla fall. Jag tror också att han faller lite med Monken. Så jag säger inte att det är omöjligt. Absolut inte. De är bra, Ravens.
Jag tycker inte stilet känns, alltså kollar jag på deras trupp så känns inte stilet så jäkla bra, men Mike Tomlin är ju, nu när Bill Belichick har fått bekänna lite färg så är ju Mike Tomlin den nya stora tycker jag, så att jag går inte emot Mike Tomlin, men kollar jag bara på truppen så har han arbete framför sig för att få ordning på stilet tycker jag fortfarande.
Ja, verkligen. Jag tror ju lite på Browns också, men det är lite vänta och se på Deshaun Watson där, men jag tror att Jim Schwartz som kommer in som DC där ändå kan hjälpa det där försvaret lite grann, så att de är lite mer jämna, men divisionsvinsten kanske ligger en liten bit bort, med ändå lite bortglömda Browns. Ska vi titta på AFC South då? Där har vi Jaguars som vann den divisionen. Det var ju ingen dunder division i fjol. De vann på 9-8. Sen hade vi Titans bakom 7-10, Colts 4-12 och Texans 3-13. Och både Colts och Texans hade ett kryss också. Vad tror ni där?
Ja, vi kan plocka bort spännande Texans. Alltså, de kan säkert överraska, men att vinna divisionen tycker jag inte. Det ser inte så realistiskt. Sen är det svårt. Alltså, det är svårt. Jacksonville Jaguars känns inte så överdrivet spännande. Men vad ser man i Titans och Colts som skulle liksom kunna peta ner dem? Jag har svårt att hitta det i alla fall. Det är om Will Levis, quarterbacken, chockerar och hittar någon form av betydligt bättre lägsta nivå, men det tror jag inte heller. Så att, lite på om vi pratar om att AFC East var oerhört bra, så får vi väl fortfarande, i varje fall jag, säger att AFC South är fortfarande sorgebarnet. Jag har ingen här. För de två andra divisionerna vi pratar skulle jag nog tagit alla 8 lag som vi har pratat igenom före ettan här, som jag fortfarande säger i Jacksonville Jaguars.
Ja, det är fan inte långt ifrån. Nej, jag Jag är också tveksam till att så här, jag har svårt att liksom sätta en pin i vem som kommer att vinna. Det är därför jag också tror att Jaguars inte kommer kunna upprepa, bara för att jag känner mig inte heller särskilt övertygad om att de ska kunna ta det. Jag skulle inte vara jätteförvånad om Texas lyckas knipa divisionen ändå. Men jag tänker fan slänga ut en liten wildcard där och säga att jag tror att Colts kan ta den här. Har de inte samma...
Det är bara för att du gillar Richardson så himla mycket.
Älskar Richardson.
Ja, och funkar inte han, så har de ju Sam Ellinger. Så att jag tar ryggen.
Det är det bästa kubrummet i NFL.
Ja, Gardner Minshew också där, vet du. Oj.
Men jag tror ändå att de har potentialen att anfallet kan liksom ta poäng om Richardson då är bra, vilket jag tror att han kommer vara direkt. Och sen att försvaret ändå är okej.
Du har ju din favorit där, Rickard, som Richardson kan bolla ut på Josh Downs. Så att jag med det där.
om man bara ser lite positivt ut, så kanske det är bra. Men med Shane Steichen där som ni säger, och Jim Bob Cooder, just det. Det är också mest för att han har ett roligt namn.
Jag vet inte om Steichen, är det verkligen liksom ett plus? Eller vad baserar du det på? Jag
tänker att han är van vid att spela med sådär QB som springer bollen. Jag tror att de ganska snabbt kan få ett funktionellt anfall. Och sen så liksom,
tänker också, han är också van att ha typ NFLs bästa trupp också. Så att,
lite ja, han är NFLs bästa QB-rum då. Så det är,
ja, just det är sant. Ja, nej, men det är spännande. Ja, men det ska vi hålla koll på, Rickard, se hur Colts sköter sig. Men Jaguars, jag tror att för mig är ändå Jaguars favoriterna här. De började lite svagare förra säsongen och avslutade väldigt starkt. Och det talar väl ändå för att de kommer kunna börja lite högre tempo den här säsongen. Vi får väl se.
Mm. Det är optimistiskt. Fan, alla pratar om Trevor Lawrence nu som att han är liksom the chosen one. Bara för att han hade en bra andra halvlek i en match när vi kastade 4 interceptions i första halvlek, men det glömde man totalt bort, och så tänker man att det här nu kommer att vara bäst i världen. Ja. Jag är lite orolig.
Jämför du år 1 och år 2 så får jag ändå gilla hur pilen går i hans form.
Absolut, det gör jag, men man pratar ju om honom som att han är liksom en topp 5 QB redan.
Ja, och där är han i definitivt. Kommer vi till en annan QB som vi kan lägga också eller lugna i facket, men det tar vi i NFC sen. Ja.
Det var ändå en...
Eller han, nej. Ja, nu vet jag. Ja, förlåt. Ja. Mm.
Jag tänker det var ju ändå... Vi pratade ju om det som en röd flagga där när han var så jävla dålig på skills-tävlingarna i Pro Bowl. Att det liksom... kan inte träffa någonting. Ska vi hoppa till AFC West då? Där har vi ju Chiefs då som vann divisionen ganska enkelt i fjol då. 14-3, Chargers 10-7, Raiders 6-11. Och Broncos 5-12 med sin, får man kalla, flop-säsong. Där har det ju hänt lite med Peyton som har kommit in, och man har lite förhoppningar att det ska vända lite. Raiders ännu ett år med ganska mycket förändringar. Ny QB Garoppolo, Chargers är samma gamla Chargers får man väl ändå säga. Och Chiefs är Chiefs.
Ohotade.
Chiefs såklart. Men det är så gött, jag hörde Sean Payton såga Nathaniel Hackett här och det fick in och ta det svar. Så gillar jag ändå att riviga Sean Payton är tillbaka på något sätt här. Och han är ju bevisligen en bra coach, så att jag säger inte att de är uppe och nosar på Chiefs, för det är de inte. Men, och de har också byggt om en hel del i det här laget, men Chiefs, och sen är det oerhört svårt att välja tvåan, tycker jag. Jag behöver mer tid för att liksom sätta mig in i detta, tycker jag. Men Chiefs etta är ju väldigt enkelt, som du var.
Ja, det är det ju verkligen. Jag tycker ändå Sean Payton har lite att bevisa också. Han är ju väldigt sådär...
Du har alltid varit emot Sean Payton.
Vad sa du?
Alltid varit emot Sean Payton.
Han är lite av en gris. Men jag tänker att han också hela sin karriär i stort sett haft... Drew Brees, och sen när Drew Brees skulle sluta då flydde han fältet, och nu är han tillbaka igen, och tänker ändå att han måste ändå visa att han kan ratta ett anfall på ett väldigt effektivt sätt även utan en sån Hall of Fame quarterback, så att han har ändå haft lite stöd.
Han har alla typ en Hall of Fame quarterback nu med.
Det kanske han i och för sig har, men han spelade inte riktigt så i fjol.
Nej, precis, lite nedgående.
Upp till bevis för Sean Payton och Russell Wilson nu då.
Ja, men det får man ju verkligen säga. Båda de har ju lite att bevisa. Jag tänker att Chiefs är såklart solklara etta där, så vi kan nästan lämna den. Sen har vi NFC East då, Eagles som var, gick fram som en ångvält i fjol, vann divisionen med 14 vinster. Cowboys var inte så långt bakom, de hade ändå 12. Giants gick ju också till slutspel med sina 9 vinster och ett kryss, och Commanders hamnade sista med sina 8 vinster, och nu nya ägare och lite morgonluft där i Washington, men det ser väl ändå lite svettigt ut för dem att utmana de där två topplagen framförallt.
Tre bra lagar, tycker jag. Får också komma ihåg att Cowboys vann 12 matcher. Det känns som att Cooper Rush var QB halva säsongen där. Det får man lägga till, tycker jag. Eagles ser jag ju som favorit, men jag ser också potentiella frågetecken och kanske lite orosmoment eller orosmoln kring att både offensiv koordinator och defensiv koordinator har man varit tvungen att släppa och ersätta. Det hamnar det är liksom inget fall på nya OC och DC, men det är en ny OC och en ny DC som ska in här och stöka om. Och det är ju ingen väl bevarad hemlighet att jag och Nick Sirianni inte är... Eller ja, Nick Sirianni har nog ingen åsikt om mig, det hade varit sjukt konstigt. Men att jag har en tveksam åsikt till Nick Sirianni, och jag tror han lever på vad andra har gjort. Och jag som en dåre står jag fast vid detta. Men det går inte att blunda för att de har fantastiskt bra trupp, och Jalen Hurts är en fantastisk QB. Det har jag och vi ältat om länge, och det bevisades förra året. Och de har knappast, ja, man kan prata om att Hargraves försvann ur defensiva linjen i ett avbräck. Ta in Jalen Carter, alltså truppen är fantastiskt fin, och det är svårt liksom att tippa emot dem. Men Cowboys trupp är också fantastiskt fin, och nu har vi släppt vår offensiva koordinator som jag bara tyckte var i vägen, och nu ska McCarthy rodda det själv, vilket jag tror är bra, playcallingen i alla fall. Så att jag tror det är en kamp mellan dem, men jag tror också Giants lite att de överpresterade förra året som de gjorde, men ser spännande ut. Jag tror inte riktigt de når hela vägen. Jag tror det kommer bli en riktig god fight mellan Cowboys och Eagles in på liksom sista veckan.
Ja, jag tror ju faktiskt också att Cowboys kommer ta den här divisionen. Jag tycker, som du är inne på, deras trupp är jävligt stark. Och man pratar mycket om att Eagles trupp är stark. Jag tror det här som du pratar om, att tränarna som har gått, att det är, kommer vara ett problem. Och man har liksom inte råd att tappa matcher tidigt i säsongen, medan man kanske hittar liksom sin nya väg fram. Men Eagles också en trupp som är hyfsat tunn, de klarar sig undan skador ganska bra förra året, så liksom tappar de AJ Brown så är det inte så jävla mycket där bakom egentligen i deras receiverrum. Och samma egentligen sak i deras försvar. Nu, den defensiva linjen är bra, de fick liksom, hade de 70 sacks eller någonting så här, helt absurt förra året. Men det, och det är en sån här sak som att så här, trots det var deras försvar inte egentligen så här helt orimligt bra, för att lag kunde ändå passa och springa hyfsat mot dem. Men de genererar de här stora matchavgörande spelen. Och liksom går de ner till en, liksom, ah, men vi har 55 sacks. Det är fortfarande så här, ah, det är svinbra. Men det kommer kanske göra en ganska stor skillnad i liksom antalet vinster och förluster. Och sen så känns de också som att de... Det är inte ett lag som jag tycker har liksom förlorat Super Bowl och landat i att så här, fan, vi måste bli så sjukt mycket bättre, vi är asmotiverade, utan det känns snarare som att de har slagit sig på bröstet och så här, vi är kungarna av NFC, vi är bäst av allihopa. Och jag tror att de kommer mötas av den här Super Bowl-bakfyllan som man möter, eller som man får när man vinner. Så därför tror jag mer på Cowboys. Det känns som att de är lite hungrigare.
Giants till och med kan gå med Eagles.
Så nej, dit går jag inte. Alltså, nej, tyvärr.
Nej, det är som jag heller. Men bra, det var en jättebra division förra året, och det känns som att det kommer bra en riktigt bra division i år igen. Så det känns ju väldigt rolig framförallt. Jag håller med er om att det, liksom, Cowboys kan definitivt utmana Eagles här. De har också tappat lite running backs och sånt där som gör att det blir lite mer osäkert, och Chiefs visade ju Super Bowl att det går att springa ganska bra på det här Eagles-försvaret trots alla spelare de har på sin defensiva linje, så det ska man försöka lösa på något sätt när man tappar lite linebackers, tappas lite linjespelare, så att det är inte så här solklar promenad till divisionssegern här, det tror jag absolut inte. Och Cowboys, som ni säger, har en jättestark trupp. Det är ju lite upp till Dak Prescott Om vi pratar om att andra spelare och tränare lite bevisar, så kanske Prescott har det också. Han hade en hel del turnovers förra säsongen. Kanske bollen inte riktigt studsade åt hans håll jämfört med en del andra QBs där ute i ligan. Men han måste ändå höja sig något snäpp, tror jag, om de ska kunna vinna den här divisionen och göra allvarlig skada så. Men det känns ju som att det är två riktiga panglag här i toppen, och det är lite 50-50 för mig. Håller fortfarande Eagles kanske som favoriter här, men jag ser det absolut det ni pratar om, att Cowboys kan sno den från dem.
Ja, och det med Dak är verkligen upp till bevis till honom. Alltså, jag tuttade på här att Cooper Rush spelade halva säsongen ish. Ja, det betyder att Dak bara spelar halva och hade ändå mest interceptions i ligan. Så att, nej, han måste steppa upp ordentligt. Han gör ju mycket fint emellan sin interceptions också, såklart. Men det är ju ett orosmål.
Ja, men visst, men man vet, man har ju sett att han har det i sig på något sätt. Det är bara att sätta ihop det liksom över en hel säsong. Vi hoppar till NFC North där, så hade vi ju en ganska enkel divisionsseger där för Vikings med 13 vinster. Lions var strax bakom, höll jag på att säga. Det var de inte, de hade 9 vinster. Och sen Packers på 8 med Rodgers och Bears i källan med sina 3-14. Och Bears känns ju som att de har en bra bit upp fortfarande. Mycket att visa, känns som en svettig väg upp till topplagen där. Packers utan Rodgers känns ju också lite halvt avhängda. Lions var ju lite darlings förra säsongen och... man tänker att de kan ta ett steg i rätt riktning, men samtidigt var mycket som gick rätt för dem förra året också. Jag är lite skeptisk till dem som hypar dem till skyarna. Vikings, de är berömt nog, vann ju 13 matcher och förlorade 4 med minuspoäng i poängskillnad. De vann ju extremt många tajta matcher, så på något sätt ser man ju ändå någon form av regression där. Men det är ändå passningsspelare med Cousins och Jefferson där, och sen så får man ju inte glömma Jordan Addison såklart.
Som nej, såklart. Jag tänkte att jag satte höll på den. Ja. Nej, men det känns som Vikings kan bli lite sämre, kan förlora några av de här tajta matcherna och ändå kännas som favorit här. Jag har svårt att se, jag ser inte Vikings som någon liksom större contender i NFC. Det tycker jag inte de har truppen för här och nu, känner jag det i alla fall. Men samtidigt så ser jag inte heller att något annat lag ska hota dem, för som du säger där, Mattias, att Lions var ju kul. Det var ju kul att se dem vända på det här negativa, och man går 9-8 till slut, liksom ett positivt resultat och är på rätt väg. Kanske att man är 9-8 även i år. Ja, jag tror liksom att man får inte hoppa på den hypen som du säger för tidigt. 10-7 skulle också vara jättefint. Packers, nej, elar inte där riktigt. Det är väl, om inte rebuild, så är det i alla fall inte det Packers man är vana vid. Och Bears, det var ju den andra QB jag vill komma till, att jäklar vad det hyllas med Fields. Han gjorde en del bra, han sprang jäkligt bra, men oj vad han har mycket kvar att lära. Och oj vad mycket dåligt han gjorde, alltså rent ut sagt dåliga beslut han tog förra året. Man var 3-14. Det var mycket som inte stämde i Bears, och det var väldigt lite som var till Fields hjälp. Men lugna är lite med och liksom säga att Justin Fields är den nya där. Det är han inte än i varje fall. För jag såg någon jäkla QB-list där nu, de helt plötsligt verkar nummer 6 i NFL. Jag tänkte, vad håller ni på med? Jag gillar inte mycket vad Fils gjorde. Han tog vara på det som gavs förra året och sprang väldigt mycket. Men lugna är lite med att säga att allting är guld och gröna skogar i Chicago.
Ja, alltså jag tänker hoppa på det här Lions-tåget som du säger att man ska vara försiktig med att göra. Dels också för att Vikings, alla de här tajta matcherna, det kommer att slå tillbaka. Och jag gillar Brian Flores som defensiv koordinator, men han är ju också en ganska aggressiv sådan. Och de har inte ett secondary för att kunna hantera ett aggressivt försvar. Så, jag tror att deras försvar kommer att vara rent som sagt dåligt faktiskt, och då kommer de inte ha den här turen som de studsade förra året. Och Lions å andra sidan var så jävla väl coachade i fjol, och min enda reservation var att de har inte förstärkt sin receivergrupp, men fan, alltså Jameer Gibbs, running backen, kommer fånga skitmycket bollar, så jag tror ändå att de kommer kunna liksom tratta på offensivt. Jag tror att Lions tar den där.
Ja, kul när det varit så. Det är på tiden.
Ja, verkligen. Det är spännande. Jag tror att det här är jag håller med lite. Lasse var inne på det spåret lite grann. Det här är ju liksom ingen jättestark division. Det är inga riktiga utmanare någonstans egentligen, tycker jag. När jag säger att jag tror Vikings tar den, då är, tror jag, typ 10 vinster. Lions kanske ligger på 9 eller något liknande där bakom. Att det blir ganska tajt, men nej, det känns inte superinspirerande NFC North just nu. Och med Fields, jag håller 100% med. Jag gillar Fields, men jag menar, han skulle ju behöva passa för dubbelt så många yards per match innan man blir liksom riktigt taggad. Och han har en lång väg att vandra. Han är begåvad, men det är långt upp och de är svaga på sina linjer. Och, det är mycket som är emot Bears i år. Jag tror att de kan vinna mer än 3 matcher kanske, men det blir nog inte mycket mer än 5-6 på sin höjd, tror jag. Ska vi hoppa till NFC South då, om vi pratar om dåliga divisioner, så har vi en till här. Det finns ju några sådana NFC. Buccaneers vann den här med 8 vinster i fjol och 9 förluster. Och sen så hade vi alla de andra 3 lagen, Panthers, Saints och Falcons, på 7 vinster. Och som jag nämnde där, Falcons, eller ja, det pratade vi för sig inte om, men Falcons med Ridder och sådär, de vann ju rätt många tajta där i slutet. Och Saints... å andra sidan tog ju liksom ett ganska rejält steg tillbaka, får man säga. Panthers kände spännande men tappade också greppet lite grann om sin säsong. Så att Buccaneers vann den nästan by default på något sätt. Och nu är det Mayfield som ska starta där. För mig så känns det som att Panthers är det mest spännande laget i den här divisionen. Och jag tror ganska mycket på Bryce Young. Jag tror kanske inte att han kommer komma in och liksom dominera. Men jag känns ändå som att han... jag gillar honom, jag gillar hans spelstil, jag gillar hans personlighet. Jag tror ändå att han kommer kunna sköta det där ganska hyfsat ändå, och att försvaret ändå kommer kunna steppa upp lite från det de gjorde förra säsongen, där de ändå, det var många spelare som inte spelade så bra som vi har sett de åren innan. Så jag tror att det finns lite potential för ett litet lyft där, och att det räcker med typ, ja, jag tror att det räcker med 9 vinster eller någonting för att vinna den här divisionen.
Ja, jag är också med på Panthers där. Försvaret har vi ju, det är ett bra försvar i Panthers. Det är inget snack om det. Och det är ju ett nytt offensiv. Det är ju inte det Christian McCaffrey-baserade offensivet längre. Det är Bryce Young-offensiven här nu. Och det står väl och hänger på hur bra han kan vara sitt första år, tänker jag. För det är inte ett magiskt offensiv de har, Panthers. Så mycket press på Bryce Young här. Han har fortfarande en... kanske lite förbättrad offensiv linje, men inte så mycket förbättrad offensiv linje. Han har inte de här receiverna som vinner matcher åt Bryce Young. Det är nog Bryce Young som får sätta receiverna i bra läge. Det är ett par spännande andra receiver, Thielen och Clark och LaVisca Chenault och sånt. Men det är inte den här tydliga nummer 1 receiven heller som kan hjälpa Bryce Young på det sättet. Så att frågetecknen i offensiven finns fortfarande verkligen där. Men som du säger, Mattias, att Tampa, nej, det känns som de är i någon form av ombyggnation. De tror att det är alls på samma med Saints. Saints vet jag aldrig. Jag har så svårt att få grepp på New Orleans Saints när de har bra år och när de inte har bra år. Jag ligger alltid liksom på fel sida av den här tänket. De har ju ändå Chris Olave som var svinbra förra året. Derek Carr är ju inte, alltså... är ju inte så jäkla dålig liksom. Han gillar bara medioker. Men det kanske kan räcka i den här divisionen. Man har fortfarande en bra offensiv linje, tycker jag. Försvaret, det finns det gottigheter att plocka ut, trots att det finns hål också. Så att, jag brist på annat att säga att det är Panthers och Saints som gör upp på den här divisionen.
Jag tror inte på Panthers. Jag tror mer på Atlanta Falcons i sånt fall.
Ja, men det vinner Desmond Ridder. Det är ju inte på riktigt.
Jag tror inte att det är Desmond Ridder kommer vara, utan det kommer att bli John Robinson och Arthur Smith.
Ja, okay,
och den blandningen som jag tog.
Så
tror jag att Ridder kan vara liksom lagom sådär. Men jag tror att de har, alltså, det är väl också lite samma grej med Panthers offensiven. Jag vet inte vad det kommer bli där. Och försvaret, nu, jag gillar ju verkligen Ejiro Evero, deras nya defensiva koordinator som var i Broncos förra året, och Broncos-spelarna älskar ju honom liksom, tycker att han var helt fantastisk, och de vill ju ha kvar honom som huvudtränare. Så där kan det vara ett lyft, men det kommer ändå vara liksom någon typ av förändring. Jag gillar med Falcons sin så här tydliga identiteten i att det här är det vi kommer att göra, och vi kommer att liksom göra det jävligt bra. De sprang svinbra förra året, men jag tror att de kommer vara helt fenomenala nu när de har Robinson i anfallet. i springspelet i anfallet. Sen får de rita upp lite snygga play-actions på det bara. Och med Saints, det är lite samma. Jag vet inte heller det här med försvaret, hur det någonsin liksom...
Jag tittar på gamla i Saints.
Ja, alltså, men precis, det är alltid som man tänker, ah, de kommer inte kunna vara så där bra igen. Och så har de ändå varit ganska bra hela tiden. Jag gillar Dennis Allen, jag gillar Joe Woods, deras offensiva koordinator. Så de kommer kanske kunna vara ganska bra. Men det är också lite så här för mycket förändring där i för att jag ska känna mig så här skittrygg i dem. Men jag tror att det är Falcons och Saints som kommer göra upp om divisionstiteln.
Sa du nu så jag gillar Dennis Allen?
Dennis Allen. Liksom, ja, jag hörde också detta.
Jag tycker de var som HC, men jag tycker ändå det han gör med försvaret funkar bra.
Han är ju HC.
Ja, men han och Joe Wood som defensiva huvuden, okay, om man säger så, tycker jag ändå på något sätt har fått det där försvaret att funka, trots att jag varje år tittar på deras liksom roster och tänker att jag vet inte riktigt hur det här ska funka. Som huvudtränare har jag kanske ett jättehögt förtroende för, men jag tror att det här är samma grej. Jag tror att man vinner den här divisionen på 9 vinster.
Typ att både jag och Mattias tog med oss av hela din utläggning. Sa du just att du gillade Dennis Allen?
Hörde inget annat.
Ja, jag tycker inte jättegott om dem. Det gör jag definitivt inte. Men det de gör försvarsmässigt verkar funka.
Ja, kanske. Jag är lite orolig för att de ska liksom få sin pass rush ifrån där. Och liksom bara en massa så här gammal gubbsega springförsvarare. Men ja, divisionen är svag. Jag tänker så här, vi är lite inne på att prata om alla lag. Jag tänker vem som helst nästan kan vinna den här divisionen. Det är ju lite hugget som stucket. Vissa lag
gör
en del saker väldigt bra. Förutom Bucks kanske, men de har också en del av sina gamla Brady-gubbar kvar liksom, som hänger kvar där ändå. Så att de kommer ju säkert inte gå ner till 3 vinster eller någonting. Så att jag kan tänka mig att det är
där omkring,
10 på hela divisionen eller någonting.
Ja, men det kan
tror du det? Tror de torskar så mycket?
Jag tror att de går bara botten 5 i år.
Tror du det? Jävlar. Oh,
ja, jag gillar ju att du tycker uttaken så att jag står bakom det. Annars tänker jag att den kan vara som förra året. Vinnarna 8-9, sen har resten 7-10. Men jag kan säga att de har 4 vinster bara backs. Det kan jag köpa.
Skulle inte få någon mer sekund.
Nej, jag är med det där.
Men kul att du lyfter, tycker jag, Falcons. De har ändå en köttig linje och Bijan Robinson.
Ja,
de kommer kunna göra den delen bra, men liksom deras försvar vet du tusan. Liksom. Men vi kanske inte behöver ha 2 bra lagdelar för att vinna den här divisionen. Räcker med en.
Precis.
Ja, ska vi hoppa till NFC West då? 49ers vann i den här divisionen ganska enkelt i fjol, trots alla skadeproblem de hade, så gick de ändå 13-4 och vann enkelt. Seahawks gick också till slutspel, men var 9-8, en bra bit bakom. Rams kollapsade ju totalt 5-12, och Cardinals 4-13, och jag vet inte, Cardinals, de är också Kyler skadad just nu, ser inte så himla mycket bättre ut, snarare sämre än förra året. Rams kan tänka mig att man kanske de kan studsa tillbaka lite, men att tappa mycket spelare i sitt försvar. Seahawks har ju ganska ungt spännande lag, skulle kanske kunna förbättra sig lite grann, men 49ers känns ju himla mycket starkare truppmässigt sådär. Ja. Också lite skadeproblem på sina QBs, Purdy fortfarande lite halvskadad, och vi får väl se nu tidigt han kommer tillbaka, men de känns ju ändå som stora favoriter, tycker jag.
Ja, vad vi har Purdy här nu, vi får se, alltså ett slutspel gör inte en quarterback, kanske inte ett uttryck, men det får bli det nu. Han valde sist i draften, han gjorde kanon, men han har ju inte spelat så mycket än. Så att det måste ju ändå vara ett litet frågetecken för 49ers, trots allt, tänker jag. Men jag håller med, det är så jäkla mycket fint i det laget, så att jag tror på dem. Men Seahawks ska vi inte räkna bort, det är också egentligen samma grej där. Kan Geno Smith upprepa det han gjorde förra året, och det tror jag väl han kan. Han är rutinerad, man vet vad han får. Och de, som du säger, Mattias, är ungt spännande. Och de har blivit än yngre och än mer spännande med vad jag tycker var ytterligare en bra draft. Men du, Rickard, sa att man inte hört så mycket av Jackson Smith och Jigbe. Men det är som uppgjort för att han ska vara kanon där. För att han kan smyga bakom locket och Metcalf där. Jag verkligen ser hur det kan hända. Offensiva linjen, den unga, har blivit ett år mer rutinerade. Försvaret, kanske överpresterade stundtals förra året, men ja, jag ser så mycket som ändå är kul med Sio också. Det har inte jag gjort så många år innan, liksom. Jag var mest arg eller Juno Boom-eran, så att det är dags för mig att tro lite på Sio också. Så jag tror de kan utmana, men jag tror inte de rå på till slut.
Jag tror att de
kommer vara kanske storleken för stora.
Precis. Seahawks kommer nog vara jättebra, men 49ers kommer vara ännu mer jättebra. skarpa analyser.
Och Rams kommer i samma och Rams kommer i samma tur jaga Seahawks precis som Seahawks jagar 49ers och sen i Cardinals bara skräp där nere.
Ja, något sånt ja.
Ja, Cardinals känns ju som jag vet inte, skulle jag tippa det sämsta laget i NFL så är det nog Cardinals är ju en bra kandidat ändå alltså. De ser ju riktigt saja ja. Ut.
Ja, nej, jag håller med.
Ja.
Ja, så då vi petade ändå ett par stycken där. Petade ner Buccaneers, Rickard petade ner Vikings, Rickard och Lasse kanske petade ner Eagles där från NFC East i AFC, så Chiefs fick behålla sin titel där. Rickard, han var mycket på pethumör idag, petade ner Jaguars, putta upp Colts. Jag tyckte Ravens skulle slå ut Bengals, ni höll inte med, och så var vi rätt överens om att Bills ändå skulle vinna AFC East där. Så lite förändringar ändå.
Mm.
Ja. Jag tänker att vi kommer väl traska på här under försäsongen och de här avsnitten som vi kör innan allt drar igång. Då får kanske vi gå lite djupare på några av de här lagen som är extra intressanta. Nu var det ju lite svepande, men vi tyckte ändå vi gav det ett hyfsat försök ändå att snacka lite om de här lagen och gav en ganska bra överflygning. Men lite djupare kanske vi hinner borra kommande veckor.
I försäsong för oss också.
Exakt.
Så är det. Och jag tycker det var så himla alltid så kul de här avsnitten när vi får in massa frågor eller funderingar eller annat från er lyssnare. Så att jag säger inte att vi behöver ha ett specifikt lyssna-fråga-avsnitt här någon gång, men om vi kan puffa er lite på att få in lite frågor, funderingar, tankar och annat som vi också kan ta upp, för att det är så oerhört roligt att få in nya liksom röster och tankar och idéer att liksom gå kring, inte för att jag tycker det är tråkigt med Mattias och Rickard, men det är alltid kul att höra av er, så att om vi puffar lite kring det på sociala medier så emot kravet att ni kommer med lite grejer, så hade det smakat mumma tycker jag i alla fall.
Verkligen.
Jag håller med, och det finns ju i den här tiden på året också finns det ju väldigt mycket att prata om, väldigt mycket förändringar, ja. Funderingar, så det är ju alltid bra att dra in det, så får vi se vad vi lyckas hitta på. Och man kan ju redan nu, om man har någon intressant sak som man går och tänker på, så kan man ju mejla det till podcast@nflsupporter.se eller så liksom skriver man till oss någonstans på sociala medier. Vi finns ju på de flesta stora plattformarna. Vi är inte på TikTok än, det är Lasse som håller på att sätta upp det kontot, men vi kanske rundar av så och säger så för oss, så hörs vi igen om en vecka, och då har vi i alla fall en försäsongsmatch i bagaget, så det kanske blir lite snackisat med den, så hoppas vi att vi slipper lite skador och sånt där i alla fall. Men tack för oss, tack för att ni lyssnade, så hörs vi om en vecka.
Det gör vi.
Tack, ha det bra.